Har jag ljud? Ja, vad bra. Bibeln är upplagd på det sättet att om det är någonting som är viktigt så står det inte bara en gång, utan det återkommer gång på gång. Det finns många saker som är viktiga i Guds ord, men det är rätt bra när du läser Bibeln så ser du så här, alltså det som Jesus talar mycket om, det måste ju vara väldigt, väldigt viktigt. Och det finns ingen som talar så mycket om himlen och helvetet som Jesus. Det är många människor som kanske inte tänker på det, och det är inte det som kanske predikas alla gånger heller så mycket idag. Men alltså Jesus, gång på gång så återkommer han om detta, om himlen och om helvetet. Och Jesus sa till exempel när Judas då lämnade, när de firade den första måltiden där, nattvarden tillsammans, och så lämnade Judas, så sa Jesus här: det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Så att jag kan inte läsa alla, men jag ska läsa några bibelställen där Jesus tar upp det här med himmel och helvete. I Matteus 25 och 34 så står det så här: då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Sedan i 42 versen så står det: sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så gång på gång så talar Jesus om alltså hur viktigt det är. Ja, men Johannes 3:16: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var en som tror på honom inte ska förgås. Ja, men det ligger där också. Alltså, varför talar Jesus så mycket om himmel och helvete? Försöker han jaga människor till himlen? Nej, han vet. Alltså, så här är det. Det är därför jag kom, för att frälsa människor. Det är därför jag ger mitt liv, för att människor inte ska komma till helvetet. Men helvetet är en verklighet. Det är ju många som kallar sig kristna idag som säger att det inte finns något helvete. Då tycker jag de ska ta och läsa i Bibeln lite grann istället. Ni känner till den där liknelsen om bröllopet som väntar och alla som blir inbjudna. Men det var många som skilde på olika saker. De kunde inte komma till det här bröllopet. Och sedan så säger då Jesus i den här liknelsen: gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. När kungen kom in för att se sina gäster lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Det ska man gråta och skära tänder. Matteus 18:6 står det så här: men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Vi är över världen som förför. Förförelse måste komma. Men vi är den människa genom vilken förförelsen kommer. Och så säger Jesus här: om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Matteus 10:37 så står det så här. Det är nästan som att man inte vågar läsa det. Så här står det. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Och sen står det, den som tar emot er tar emot mig och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han ska få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare frisk vatten att dricka därför att det är en lärjunge, amen, säger han, ska inte gå miste om sin lön. Alltså, var går gränsen för att få komma till himlen? Ibland så, alltså det här är, det är så viktigt att det här blir alltså en sund förkunnelse när det gäller det här med himmel och helvete. Alltså att människor, vi ska inte skrämma människor till himlen. Men det är allvar. Och jag vet inte var gränsen går. För ena gången så säger Jesus så här, alltså att om inte jag älskar honom mer än allt annat så är jag inte värdig. Och sen så säger han då alltså att om någon ger mig ett glas vatten bara för att jag är en Jesu lärjunge så ska han få sin lön. Det är alltså, det finns en gräns. Men alltså från Jesus sida så är det alltså, det är hans kärlek, Guds kärlek till dig och mig som talar om. Ni måste söka mig först. Ni måste komma till mig. Det är bara jag som kan frälsa er. För annars så kommer ni till helvetet. Och Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så det är liksom det är inte att Gud ska liksom ge igen. Nej, Jesus tog straffet för våra synder på sig. Men det här är viktigt. Det har funnits en osund undervisning om det här där det bara predikas om helvetet egentligen. Och sen så finns det att man bara hoppar över det och det är lika allvarligt det. Men var går gränsen? Ja, jag tycker det är ganska dumt att försöka vara så nära gränsen som möjligt till att gå evigt förlorad. Men att det finns en väldig bredd, det förstår vi ju. Jag menar, vi kommer ju få möta Abraham i himlen. Det vet vi ju. Men vi kommer få möta Lot också. Det kan du läsa i Nya Testamentet, att vi får möta Lot i himlen. Och du vet alltså, jag vill ju inte leva mitt kristna liv som Lot. Även om jag skulle komma till himlen på det sättet. Utan jag vill vara mer lik Abraham. Det tror jag du vill också. För alltså att det finns en orsak till att Jesus är så. Eller det finns flera orsaker. Det ena är att du och jag ska förstå allvaret. Men sedan är det så att Jesus vill ju att du ska ha samma hjärta för människor som är på väg till helvetet. Som kommer att gå evigt förlorade. Jag har berättat det någon gång förut. Men det var alltså en tant i Norge som var 100 år. Som ringde till ett kristet bokförlag. Och tackade för boken som hon hade fått. Där det stod hur man blev frälst. Så nu hade hon 100 år gammal blivit frälst. Och så sa hon, varför har ingen sagt det till mig förut? Förstår du vad viktiga vi är? Alltså att vi ska alltså predika evangeliet för människor var vi än går fram. Alltså det är fruktansvärt att, om du tänker det, alltså det är en människa i helvetet för att jag inte sa något. Det är därför som det är så viktigt vad vi gör av den här kunskapen vi har om att det finns en himmel och ett helvete. Vi vill ju att det ska bli väckelse, eller hur? Vi vill att det ska bli väckelse i Munkedal, i Sverige. Och vi ser alltså att det är en oerhörd väckelse på många håll i vår värld idag. Som aldrig förr. De sista 130-150 åren så har det varit en explosion. Sen pingsväckelsen bröt igenom och sen den karismatiska väckelsen. Det är alltså oerhört många människor som blir frälsta runt omkring i vår värld. Men det är inte så i Munkedal och Sverige. Vad gör vi åt det? Vi ska läsa andra krönikebokens 7:e kapitel. Andra krönikeboken 7:e kapitlet och vi ska läsa ifrån den 13:e versen. Där står det så här: om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra er från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Det är så här. Ska det bli väckelse här i Sverige så beror det inte på vad vi har för regering. Utan det beror på Guds folk. Och billigt talat så är det ju så i Sverige att det är liksom att det är gräshoppor som fördärvar landet och det är pest och det är torka. Det är inget andligt regn som faller över vårt land. Alltså här är det en enkel, tydlig beskrivning på hur det ska bli väckelse i Munkedal. Hur det ska bli väckelse i Sverige. Och Gud vill det. Gud, alltså vi behöver inte be Gud om väckelse. För Gud vill inget hellre. Men då behöver du och jag vara som Abraham, alltså. Som trodde på Gud och litade på Gud och inte liksom försökte vara så långt ifrån liksom att gå sin egen väg. Nej, utan och jag upplever att på något sätt så är ett uppvaknande på gång i vårt land. Alltså det är så här, vi ser, man frågar sig varför är det som det är i vårt land? Vad beror det på? Och så är det en fråga som vänds mot mig och mot dig. vi måste ta det här på allvar, det som Herren vill tala till oss. För alltså att han lovar så här att då ska jag förlåta Sverige deras synd och skaffa läkedom mot Sverige. Och mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Så det är alltså, från Guds sida så är det liksom redan öppet och klart. Det finns en väg, en Guds plan. Men då kan det, var därför jag började att tala om himmel och helvete. Alltså vi behöver ha den drivkraften att vi vill inte att det ska bli väckelse här i våra bygder för att det ska bli en stor församling. Utan vi ber om väckelse i den här bygden för att människor går evigt förlorade. Om inte du och jag säger någonting, om inte du och jag gör det som vi kallar det till. Och det är fyra punkter här som Gud och Herren säger till oss. Och den helige ande talar till oss om det också. Det är fyra punkter. Det ödmjukar sig, ber, söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Alltså, det första, för att det ska bli väckelse här i våra bygder, att det ska bli väckelse i vårt land, så är det alltså att Guds folk ödmjukar sig. Och du vet, ödmjuk, det är inte liksom det här att man är ödmjuk. Ja, det var ju en som kom fram till en pastor efter predikan och sa att det var en väldigt bra predikan. Och då sa han, han var ju ödmjuk den där pastorn, så sa han, tacka inte mig, tacka Herren. Så, ja, så bra var det inte, sa han. så det, ödmjukhet, det är inte en attityd, det är en hjärtinställning. Ödmjukhet och frimodighet, det hör ihop. Det står om Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden. Det var Mose det. Och så här säger Mose då, den här ödmjuke mannen, så säger han så här: lyssna, ni himlar, jag vill tala. Hör du, jord, orden från min mun. Så förstår du, ödmjukhet och frimodighet, det hör ihop. Det är en hjärtinställning. Alltså, det är alltså att nu bryr jag mig inte om någonting annat än att jag vill lyda dig, Gud. Jag vill gå din väg. Jag vill höra och göra det du säger. Säger ditt ord att jag ska göra det, så gör jag det. Här är jag. Använd mig. Jag vill söka Guds rike först i mitt liv. Söker du Guds rike först? Ja, det är en fråga som vi får ställa oss. Eller hur? På alla plan. Det står, Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Så att om Herren talar till dig vad du ska göra och du inte gör det, ja, men då är du egentligen högmodig. För den ödmjuke, den gör det som Gud säger. Hör och gör det Gud vill att du ska göra. Och sen du vet det här med att be. Det är någonting som bön är så viktig så att djävulen ser alltid till att det kommer någonting annat i vägen. Att du inte hinner just nu, att du inte kan just nu, att det är så mycket annat runt omkring som stör. All väckelse som har varit under alla tider, så är det för att Guds folk ber. De ber. De ropar till Gud. Jag såg en liten snutt ifrån väckelsen i Kina. Alltså deras bönemöten. Alltså det är två saker som är typiska för bönemötena i Kina. De gråter högljutt. Och så är det är ett öronbedövande rop. Ska vi härma dem? Nej, det ska vi inte göra. Men du förstår, bön, det är inte liksom en prestation. Utan det är alltså att vi kommer inför Gud. Gud, använd mig. Förvandla mig. Låt uppenbara för mig det som är fel i mitt liv. Och Jesus, du ser min granne, du ser dem. Åh, Jesus, ge mig möjlighet att få säga någonting om dig. Vi ska be för vårt land. Ja, det ska vi göra. Men alltså, det måste börja med mig och med dig. Och de som är närmast, att det liksom sprider sig på det sättet. Att det blir som en böneeld som går över bland Guds folk. Det är alltså en amerikan, jag kommer inte ihåg vad han heter, som har hyrt Friends Arena i slutet på oktober. På eget bevåg. För att han har fått nöd för Sverige, en amerikan. Så han hyrt Friends Arena och så vill han liksom att allt Guds folk att det ska komma dit och liksom alltså be och ropa till Herren om väckelse över vårt land. Det är ju märkligt. Alltså Gud sände människor från andra länder till Sverige. För att liksom... Varför? För Gud vill väckelse. Gud älskar Medelsvensson. Gud älskar alla invandrare. Gud älskar Ali och Josef här som inte förstår vad jag säger så mycket. För Ali är från Irak och Josef är från Syrien. Men Josef har tagit emot Jesus i sitt hjärta. Men förstår du? Alltså, alla människor som vi möter. Be, säger Herren. Tillsammans, ensam. Varför? För att Gud ska förvandla vårt land och vår bygd. Och så står det tredje är, som söker mitt ansikte. Ja, men ingen har ju sett Gud. Och ändå är det så här. Du vet, allt det Jesus gjorde, det som den helige ande vill leda oss in i, det är att lära känna Gud. Alltså, Gud vill ha, först och främst, så vill han ha gemenskap med mig. Han vill ha gemenskap med dig. Alltså, en närhet, en relation, att det bara... Därför behöver du ta dig tid när det är bara du och Gud. Där du inte behöver be om någonting, utan bara vara tillsammans med honom. Ingen prestation. Bara veta. Han älskar mig. Gud älskar mig. Och jag älskar Gud. Alltså, det är för bön, det är så lätt att bön blir någonting man presterar. Men så säger han, nej, ska söka. Sök mitt ansikte. Och så står det, omvända sig från sina onda vägar. Ja, men jag är frälst och döpt och andedöpt. Och jag är tionde. Och jag skäl inte och jag slår inte min fru. Så jag är ju ganska bra ändå. Vad ska jag göra för att omvända mig från mina onda vägar? Det står så här att nej, så mycket mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Alltså, vi behöver tänka, åh Herre, Herrens tankar. Alltså, jag omvänder mig från det som på något sätt har bundit mig. Jag menar, Jesus, det sista Jesus sa, om vi läser i Markus evangeliet, så sa han att man skulle gå ut och predika evangelium. Och den som tror och blir döpt ska bli frälst. Och den som inte tror, den ska bli fördömd, alltså komma till helvetet. Och så står det så här, och dessa tecken ska följa de som tror. De ska kasta ut onda andar. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det är ju alltså en order vi har fått. En befallning. Att vi ska predika evangeliet och vi ska bota sjuka. Det var det var faktiskt Lisa som fick komma med en profetisk hälsning här för ett tag sedan. Som att Herren ska, att det finns en öppen dörr som ingen kan tillsluta. Och jag har förstått, vadå, en öppen dörr för mig, ja. Och en öppen dörr för dig. Och sen den dagen så har jag fått be om välsignelse för någon eller några människor varje dag. Och får be om helande. Jag har berättat det någon gång förut för en del av er. Men det var en som var muslim. Som jag visste hade en skada i handen. Hade ont där. Och jag tänkte, jag ska fråga om inte jag får be för honom. Men innan jag hann att fråga så sa han, vill du be för mig? Sen enkel bön så sa, i Jesu namn så befaller jag smärtan att försvinna. Nu. Amen. Och så sa jag, hur är det nu? Ja, det är bättre, sa han. Nej, det är bra. Och så reste han upp och så gav man en kram. Alltså, förstår du? Vi har sagt det vid flera tillfällen. Men alltså, Gud vill använda dig. Ja, allihop. Det är bra, Linda. Han vill använda allihop. Och alltså, att du är frimodig. Omvänd dig från din försagdhet. Var frimodig. Fråga människor, får jag be för dig? Fråga människor. Det var en som en företagare som jag här i bygden, så sa jag till honom, Jesus älskar dig. Och det hoppas jag, sa han. Så pratade vi lite grann, så får jag be välsignelse över dig, sa jag. Så fick jag be för honom. Har han blivit frälst? Det vet jag inte. Men förstår ni, alltså att vi allesammans, var du än är, så vill Gud använda dig. Att du var frimodig. Det går alltså som en väckelsevåg över Sverige, Norge, Danmark. Just nu. Där många går ut på gatorna och ber för jag går fram och frågar, eller de ser att någon är dålig, så frågar jag, får jag be för dig? En del säger nej, en del säger ja, så ber de, så säger de, Jesu namn befaller jag den där smärtan eller vad det nu är, försvinna. Vad hände sen då? Ja, väldigt många blev frälsta direkt ute på gatan. Och när de blev frälsta så säger de, du måste döpas. Så jag hörde faktiskt alldeles nyss, det var någon som var ganska nyfrälst och så hade de fått vittna om det var för någon släkting. Och den blev frälst och då måste du döpas. Så de hade en stor tunna i trädgården där det var, de samlade upp regnvatten, så de fyllde den med vatten och så döptes han där. Och sen när de blivit döpta så säger de, och så ta emot den helige ande nu. Så du blir döpt den helige ande. Och människor, de blir döpta med den helige ande. De har varit, någon har fått tag i dem ute på gatan. De blir frälsta och döpta och andedöpta på en gång. Och då, det här som går som en väckelserörelse nu här i Sverige och Norge och Danmark, så är det alltså att så fort de har blivit frälsta så säger de, nu ska du göra likadant. Så jag hörde en i år som hade alltså blivit frälst. Han var frälst och döpt och andedöpt. Så en kvart efteråt så var han ute på gatan och bad för sjuka. Och sen var de tre stycken nyfrälsta. Den som har varit frälst längst, han var frälst i 14 dagar. Så gick de in på ett sjukhus, det var i Danmark. Och det var en som låg där på sjukhuset och läkaren hade sagt till honom så här, att vi kan inte göra mer. Utan cancern har spridit sig så att du får bestämma dig om du vill dö på sjukhuset eller om du vill dö hemma. Och så kom de här tre nyfrälsta in där och satt sig och pratade med honom. Får vi be för dig? Ja, visst, det fick de. Ja. Så gick de. Och sen den här, han som låg där i sängen, så på kvällen så hörde han en röst som sa, första dagen på ditt helande. Ja, men det var det var. Och sen nästa dag så hörde han en röst som sa, andra dagen på ditt helande. Han förstod inte någonting egentligen. Och så på tredje dagen så hörde han en röst som sa, du är helad. Och sen så gjorde de en undersökning på om all cancer var borta. 70-80% av de som blivit frälsta i Kina beror på att de har själva varit med om ett mirakel eller någon i deras närhet har blivit frälsta. Alltså det är hundratals miljoner människor som har blivit frälsta i Kina. I alla fall 100 miljoner. Och det är alltså de flesta har blivit frälsta för att det varit någon som har fått ett redskap, så som Gud vill att du och jag ska vara här i den här bygden, för att människor ska bli frälsta. Det var i en husförsamling borta i Kina, så var det en gammal tant, hon var 80 år. Hon har varit sjuk länge. Och så mitt under gudstjänsten så dog hon. Och då var det så att om någon dör så måste man tillkalla polisen så att det ska registreras. Och så sa de, ja, men vi vill inte ta hit polisen nu mitt under mötet. Utan de bar ut tanten och la henne i ett rum innanför där. Så fortsatte de mötet och så plötsligt hörde de ett väsen. Och så kommer tanten in till dem och så säger, jag har varit i himlen. Och Jesus sa att min tid var inte slut. Och så var hon fullkomligt helad. Vad tror ni det blev då? Att det blev inte bara väckelse i den byn, utan hela bygden runt omkring så spreds detta. Förstår du? Alltså att det är så typ, jag vet inte om det är typiskt svenskt eller det är djävulens trick i alla fall. Han tycker att du är inte tillräckligt helig, du är inte tillräckligt bra, du är inte tillräckligt... Vill du följa Jesus helt? Ja, det tror jag du vill. Ja, men gå och gör det då. Ta första bästa tillfälle. Alltså, det finns en öppen dörr för dig. Det finns människor som jag aldrig skulle kunna nå med evangeliet. Det är bara du som kan det. För det finns någonting i din personlighet som gör att du har lätt att få en relation med en människa som jag inte, kanske inte skulle kunna få någon relation med. Gud vill väcka sig här. Han vill, det är inte någonting inför framtiden. Han vill det nu. Han vill använda dig nu. Gud älskar dig. Du är hans favorit. Och han vill använda dig. Så att han vill att hans tankar ska liksom få fylla ditt sinne. Så att du kan vara redo att lyda och gå och vara till välsignelse. Så att jag föreslår att vi blir som Abraham och inte som Lot. Amen. Shoda brada sikrundola se predikala samproteke. Och jag tackar och prisar och lovar dig Jesus att du vill låta den här elden ifrån himlen drabba oss här, så att vi ser med barmhärtighet på människor, att vi Herre, att du ger oss den kärleken som du har till människor, att du plantera det i våra hjärtan, att det bara ska få blomma hos oss allesammans. Att vi ser att du vill använda oss till väckelse i den här bygden. Herre, du vill att vi ska ge hela våra liv till dig. För det finns ju inget bättre än att söka dig först. Tack för att du vill välsigna mina vänner som är här. Att du vill välsigna oss var en enskild och alla tillsammans. Tack för att din ande är utgjuten. Är redan utgjuten. Vi behöver inte be att den heliga ande ska komma. Utan vi bara får öppna våra hjärtan och våra sinnen. Och säga, här är jag. Använd mig, Herre. Tack att du vill använda oss. Var en. I Jesu namn. Amen. 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 Får vi någon lovsång nu? Är det någon som vill ha förbön? Så är du välkommen fram. Och om du har ett profetiskt tilltal så får du dela det med oss. Amen.